En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
I dagens avsnitt, nya Volkswagen Tiguan. Vi pratar barnsäkerhet i våra långtestbilar. Vi vet varför Mazda CX-60 kränger av sig däcken. Och så har vi testat uppdaterade Polestar 2. Hjärtligt välkommen kära lyssnare till avsnitt 325 av Vi Bilägares podcast. Jag heter Tommy Wahlström och i studion har vi publikfavoriten Magnus Kvarndal.
Hej!
På allmän begäran.
Har du kommit några mer fanmails?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej. Eller gud, jag har inte kollat vår mailkorg på länge. Det måste jag göra. Mm. Jag måste gå in och titta där. Det finns säkert många där till dig. Och till Anders Helgesson förstås.
Ja, den eviga plågan i podden.
Det går inte att hålla dig borta, va?
Helt omöjligt.
Du var i Danmark och nu är det Sverige. Ständigt vid en mikrofon.
Mm. Nils Svärd, välkommen.
Tack så mycket.
Du håller på att ladda för att åka iväg på däcktest. Du
och
Anders.
Jag och Anders, ja precis. Vi åker imorgon och vi har just nu sommardäck på hjärnan. Till skillnad från övriga Sverige.
Det blir ju liksom lite upp och ner och fram och tillbaka.
Ja, vi ligger alltid lite omlott i säsongerna med vårt arbete. Liksom. Men det passar oss ganska väl. Vi är flexibla.
Jag kan säga att vi måste justera garderoben. Jag kollade väderprognosen för Madrid där vi kommer hålla till den närmsta veckan. 31 grader varmt, Nils.
Ja, lite för varmt.
Lite för varmt.
Får vi nästan göra så på vintertesten ibland när vädret är emot oss. Vi får kliva upp och jobba natt.
Sannolikt kommer det bli så. Mm.
Men varför är det för varmt? Att det ska vara liksom typ normal svensk sommartemperatur.
Man vill ju helst ha liksom en bra skandinavisk sommar liksom kring 20 grader. Självklart ska ju däcken klara 30 grader också. Det ställer ju högre liksom, krav på däcken. För det här börjar bli liksom i den yttre extremen av vad de designade för. Så det är klart att det blir väl intressant. Men jag tycker, hade man fått önska väder så hade jag hållit kring 20 grader. En vanlig skandinavisk sommardag.
Ja, men det är väl en natt i Madrid. Det är väl 20 ungefär kanske.
Ja, det är väl säkert. Det
blir
säkert.
Ni får testa på nätterna.
Ja.
Ja, det brukar vi ofta göra på vintern och det blir nog så även sommar.
Hörrni, vad har ni sett ute i nyhetsflödet? Magnus, du hade hittat någonting kul.
Kul vet jag inte.
Ja, nej, hemskt. Upprörande. Tragiskt.
Men har ni hört om swish-besiktningar? Är det ett uttryck ni känner igen?
Nej.
Nej.
Det är något som...
Ja, inte swish-besiktning, den gamla whisky-besiktningen.
Det kan det vara.
Lämna en flaska whisky på passagerarstolen och sen så är allting klart.
Ja, det är precis. Det är något liknande. I vintras, i februari tror jag det var, så skrev vi om ett fall där någon hade blivit dömd för att ha tagit emot pengar för att godkänna bilar på besiktningen.
Som jobbar alltså på besiktningen?
Ja, officiell... besiktningstekniker. Mm. Och han hade godkänt bilar som i många fall inte ens hade varit där på plats. Liksom. Och det visar sig att det finns fler. Det här är någonting som pågår. Så att i fredags så blev en man i Uppsala dömd för samma sak. Och åklagaren, jag har försökt få tag i henne hela veckan. Hon håller på med flera andra fall också på samma sak. Så det kommer en ny, det har varit förhandling nu i veckan för ett fall i Örebro. Också på samma tema. Så att det här är något som förekommer i branschen.
Det är intressant för man har ju alltid hört det talas om det här. Liksom, att,
att hur kunde den gå igenom besiktningen? Den måste ha varit mutad, besiktningsmannen. Men ja.
Men någonting som är intressant med det här, som jag, den här domen som kom i fredags då, är att han det är väldigt små summor. Alltså den här killen då, han har tagit emot så här 1200, 1500 kronor liksom på Swish, och sen så har han betalat avgiften med sitt kort, vilket inte heller är speciellt smart då, för det går ju att spåra liksom.
Mm.
Men resultatet är att han har liksom bara fått några hundralappar kvar för det här då, och liksom riskerar hela sin karriär.
Men han har gjort det då mot kompisar och vänner där, liksom en mera än en personlig tjänst snarare, exakt, att han har haft det som en sidoinkomst egentligen.
Exakt. Han har hjälpt släktingar, alla fall i det här, i den här utredningen då, har varit liksom folk som är antingen kompisar eller vänners vänner eller liksom släktingar till den här mannen.
Alla känner väl den killen som kan fixa saker liksom.
Ja,
nu även på besiktningen.
Men man tar ju väldigt hårt på korruption i Sverige. Och det är
med all rätt.
Med all rätt. Ja.
Men hur avslöjas sånt här då?
Ja, det här var ju ett företaget Besikta. Jag pratade med en ansvarig på deras företag nu i veckan, och han sa att det var deras egen utredning som hade, det var de som hade polisanmält. Så.
Mm. Går det efter tips då, eller är det kollegorna som har märkt av liksom, ovanliga händelser?
Han, han vill inte gå in på detaljer, sa han, men, ja, nej, men man märker väl sånt där liksom, på olika sätt, att så här, det är någonting som inte står rätt till.
För ett annat problem vi har haft under viss tid är att folk skriver ju teoriprovet och körkort åt andra och tar betalt för det här liksom, så att förmodligen har vi där en massa bilar som inte skulle klara att en besiktning som rullar runt körda av personer som inte ens har tagit sitt eget körkort.
Nej.
Förmodligen är det så situationen ser ut. För har man de moraliska skrupperna så lär man ju fortsätta den inslagna vägen framöver.
Men just besiktningar är ju ganska sårbart också. För att på många ställen så är det ju bara en tekniker som jobbar på en besiktningsstation. Liksom. Och på andra ställen, på lite större anläggningar, så är det ju på lite udda tider, så här ser det också ofta att det är liksom en som är själv.
Mm.
Och då kan man ju spontant känna att det är svårt liksom att hålla koll hela tiden på folk.
Och jag kan tänka mig att besiktningstekniker inte är heller ett högavlönat jobb.
Nej.
Så att det kanske finns incitament till att plocka åt sig lite mer pengar om man kan.
Ja, då kanske det spelar roll om man får någon extra hundralapp här och där. Liksom. Men alltså skräckscenariot är ju om det här, nu har vi inte riktigt sett något sånt ännu då, men om det blir någon som verkligen sätter det här i system, och för det kan ju vara värt tiotusentals kronor liksom att få en bil, om det är någon som verkligen vill ha en bil genom besiktning som absolut inte följer liksom gällande lagar och regler. Det kan ju verkligen vara, alltså det känns som att det finns en förutsättningar för att någon kan verkligen göra det här på ett mer kriminellt sätt då, än att bara hjälpa sin kompis.
Har du sett någon statistik? Blir det vanligare det här eller?
Det beror på vem du frågar. Polisen tycker att det blir vanligare. Men han på Besikta sa att det är snarare så att man lägger mer resurser på det. Och att det är därför.
Man upptäcker fler brott. Ja. Alltså, ja.
Men det har förekommit tidigare. Liksom. Så det är liksom inte ett helt nytt fenomen. Det är bara det att man pratar mer om det, och det utreds.
Undrar man har liksom blivit mer uppmärksam på förfarandet efter den här problematiken man hade med Dekra, som etablerade sig i Sverige, en av de här fristående besiktningsverkstäderna som kom, eller verkstäder kanske inte kallas, men besiktningsorganen, som sedan stängdes ner. De var ju, fick ju inte vara operativa under ett tag, eftersom man under kontrollerna visade sig att de inte hade liksom varit. Jag kommer inte ihåg exakt vilka brister det var nu har jag inte förberett mig här på just det här ämnet, men det var väl
bara inte slapphänt besiktning, alltså att
de var
väldigt nonchalanta och inte tog det riktigt på sig inte alla som man ska.
Nej, och inte perfekt utbildade tjänstemän som jobbar där. Det är ändå myndighetsutövning vi pratar om här liksom, så att jag tror man nog har skärpt upp.
Och det finns ju ett detaljerat regelverk som de måste ju uppfylla då med, som ni säger, utbildning och sånt där också av de här teknikerna.
Så det är skönt att se att det kanske fortsätter, att man kanske har inte bara kan släppa marknaden fri och tro att det ska reglera sig själv, utan om man har kontroller så ska de vara värda namnet.
Ja, det här är ju, ja, och det här är någonting som vi jobbar med på på webben. Så vi kommer följa upp alla de här fallen som kommer nu under hösten.
Läs mer på vibilagare.se.
Det välkomnar vi alla att göra.
Nils, du hade en spaning. Globalismens era är över.
Ja, det stod så i ett pressutskick från Renault om man läser mellan raderna.
Det är geopolitikpodden.
Jajamän, vi bangar inte för något ämne i vi bilägares podcast.
Nej, men liksom, alla pratar om att världen blir mer global och allting blir mer likriktat och allting sånt. Och sen så läser man lite grann vad Renault och Nissan har kommit fram till i deras liksom ganska utdragna, ska vi kalla det för skilsmässa. De har ju haft den här Renault-Nissan-alliansen som sen skar sig bland annat Carlos Ghosn-historien och sånt där. Så att man är ju på väg att separera bolagen nu lite grann och försöker göra det kontrollerade former på lite olika sätt. Och man hade nu under hösten så hade man ett möte där i Billancourt i Frankrike där man liksom drog upp riktlinjer på hur det här nya samarbetet ska se ut. Och där skriver de att världen blir mindre global och mer lokal. Och det de menar är att de ser mer eller större och större avvikelser mellan olika länders lagstiftning, olika subventioner som påverkar köpmönster hos konsumenterna. Och liksom, ja, läs mellan raderna så handlar det om elektrifiering. Olika marknader kommer olika långt. Det finns olika spelregler, olika liksom, politiska ska man säga, stöttesystem som gör att det blir svårare för biltillverkare att hantera det här. Så att det man gör nu är att man kommer fortsätta ha ett samarbete, men att man inte kommer ha liksom det stora paraplyet under alliansen här, Renault, Nissan och Mitsubishi numera. Utan man kommer fortfarande samarbeta, men de olika märkena får själva välja sin inriktning beroende på deras marknadsstrategi är i de olika delarna av världen, exempelvis i Sydamerika eller Europa eller Japan och sådana saker. Och sedan jobbar man med projektbaserat, att man tar fram ett projekt och då exempelvis är Nissan eller Renault som är drivande det här projektet som får ta alla beslut. Sen så kan Renault och Nissan hoppa in och välja vara med och liksom ta delar av det hela och bygga sin bil av det hela, men inte det här samarbetet längre.
Så vad hamnar vi i slutändan då? Vad leder det till?
Ja, det kommer bli större skillnad mellan bilarna i alla fall, men jag tyckte mest var intressant det här att de börjar prata om att världen är mer lokal och mindre global. Det är någonting som man sällan hör en biltillverkare säga nu för tiden.
Det är intressant att höra ett sånt konkret exempel på det där från liksom bilbranschen just. Jag kommer för några år sedan så pluggade jag internationella relationer. Och liksom, då pratade vi mycket om det här att det har varit liksom, det blir mer och mer likriktat i världen. Liksom. Och, men det har liksom nått sin topp nu och nu är vi på väg åt andra hållet.
Det jag tror också liksom, man kan prata om besattvetenskap med så här makroregioner. Alltså, förut har man ju haft ändå, antingen har det varit liksom nationellt eller internationellt och det har skett ett stort internationellt samarbete. Men det som händer i de internationella samarbeten är att man snarare går ihop i större regionala kluster. Liksom. Man kan ta hela Östersjösamarbetet som en sån sak som en makroregion. Mm. Och det är lite det också Renault Nissan är inne på, att man ser olika typer av världsdelar, olika marknader där. Även om kanske lagstiftning skiljer sig mellan olika länder så är det mer på regionala skillnader, att man satsar på Sydamerika eller Afrika eller Mellanöstern, Europa, USA.
Intressant trend. Vad tror du kommer leda till då?
Ja, men det jag har sett andra siffror på är just att de europeiska tillverkarna är en av de minst globaliserade tillverkarna. Och det gäller generellt för alla de här. Då vi har fokuserat, jag säger vi här, vi bor ju ändå i Europa, men de europeiska tillverkarna har ändå fokuserat på liksom de mer välutvecklade västerländska kundköparna som finns i Europa, den finns i Nordamerika, kanske Japan, Kina på gång framåt. Men man är inte starkare i Sydamerika eller de här tillväxtmarknaderna. Där har den japanska och asiatiska tillverkare en helt annan volym. Liksom. Det är bara att kolla på Suzuki, detta i Sverige marginaliserade märke men som säljer liksom ett av världens 10 största bilföretag. Säljer ofantliga mängder i Sydostasien och Indien exempelvis framförallt.
Men kan det leda till fler modeller?
Ja, men
större valmöjligheter?
Det tror jag. Liksom.
Det är väl bra, eller?
Ja, förmodligen. Vi får väl se. Liksom. Men egentligen samtidigt som det här kommunicerades, då gick ju Nissan ut och sa att man kommer bara satsa på elbilar i Europa från 2030 tror jag det var. Här kommer de att sälja den sista förbränningsmotorn. Så att det är väl ett sånt exempel man får se. Sen kommer de ju sälja förbränningsmotorer på andra marknader, men för den europeiska marknaden de kör vi mer likriktat, nu ska vi köra el. Mm. Snart kommer ju en ny Nissan Leaf och en ny Micra som blir rent eldriven. Så att,
ja, jag är spänd på att se hur det där kommer utvecklas. Alltså, för att det är ju i ett globalt perspektiv så är ju nästan, det känns som att det är väldigt få marknader utöver Europa som liksom faktiskt är redo att gå över liksom till eldrift, ja, som har infrastrukturen. Och
frågan är om Europa är redo också. Jag tänkte på det när man reste runt lite grann här. Alltså vi kan titta här i Skandinavien, ser ju siffrorna bra ut, Norge, Sverige. För övrigt såg jag att Sverige nu faktiskt säljer fler elbilar i Sverige än vad det gjorde i Norge. Vi har gått om då nu sista månaden i rena volymer. Men jag menar, det är bara åka ner i Italien, Spanien. Alltså den bilkulturen som har funnits där har ju varit små, billiga, lite mer slit- och slängkultur. Liksom. Jag har aldrig sett så många Opel Karl Cross, eller nej, Karl Rocks exempelvis, denna lilla, häftiga, lilla Opel som inte ens var i närheten av att lanseras i Sverige. Den säljer som smör i bergstrakter i Italien. Och man ska kunna gå från liksom en kultur där man har köpt Fiat Panda på bulk till att börja köpa elbilar med eldrift som kommer kosta åtminstone 10 000 euro mer än vad man haft annars. Det är klart att det kommer ha sin påverkan på marknaden.
Jag var på provkörning i Italien av Fiat 600e, och där sa de att 5% av nybilsförsäljningen i Italien var elektrifierad.
Mm. Ja, men så nästan ingen.
Och här är det 40%, va? Nej, det är mer elektrifierat, det är 60%.
Ja, och sen ta bara liksom hela de här, när man åker runt i Italien eller Frankrike eller Spanien, alla de här liksom, vägnätet är ju fortfarande gamla vägnätet genom byar, det är trångt, man gillar smala bilar, korta bilar, och sen så kommer liksom biltillverkaren ut med Ioniq 5, Tesla Model Y, som får inte få plats i en vanlig parkeringsrute i de här länderna. Men vi får se, det känns som att det är ändå på väg kanske, att i nästa år börjar vi se de mindre billiga elbilarna liksom med det som är Nissan-modellerna men Volkswagen ID2.
Mindre billiga, du menar kanske mindre och billigare?
Mindre och billiga. Billigare. Men Citroën har en EC3 på gång, liksom att snart kanske vi får se elbilar som passar den sydeuropeiska bilmarknaden. Än så länge har det bara varit för Nordamerika och Skandinavien egentligen det som har lanserats hittills.
Och ID2? Volkswagen ID2.
Ja, precis, ja.
Jag tycker det är intressant att, för det finns ju en press på de västerländska bilmärkena nu att säga utåt att vi kommer sluta med bensin och diesel då och så här. Att det finns ett liksom PR-mässigt behov av att göra sådana uttalanden.
Du tänker på Volvo nu, eller?
Ja, men inte bara Volvo. Volkswagen och liksom GM och Ford har också gått ut och sagt att de ska sådär. Och det är intressant att se vad som händer då, för att man kommer ju på något sätt även framåt vilja sälja liksom förbränningsbilar. Det är det man tjänar mest pengar på. Och ja, det kanske blir som med Volvo nu då, som har sagt att de ska sluta och gå över bara till el, och sen så deras ägarföretag då, Geely, de har inga sådana åtaganden.
Förmodligen är det en mer regional uppdelning där också, att man sitter in sig på de välbeställda länderna som högt BNP som kan göra omställningen och ligga framkant, att där kan man sälja bilar till höga marginaler, medan Geely tar hand om tillväxtmarknaden.
Och Geely säljer ju enormt många bilar i Ryssland nu.
Exempelvis.
Jag har för mig att de är det största bilmärket i Ryssland, och det har ju liksom hänt efter kriget då, efter att alla...
Det var starka alla, där innan också, ska man ju säga, i och för sig.
Det har ökat nu enormt.
Ja. Och Kina har inget problem att exportera till Ryssland.
Nej. Och det är ju intressant att, så här, att Volvo då säger att vi kommer inte sälja några bilar i Ryssland, och sen så deras ägarföretag har liksom inte alls några problem med det. Jag tror att vi kommer se sånt där mycket mer framöver med liksom elbilar och så här. Att det finns ett märke som har liksom den rätta inställningen då. Men
den politiskt rätta inställningen.
Den politiskt korrekta inställningen.
Just här och nu, i vårt samhälle i alla fall. Ja.
Men att det pågår liksom andra saker på andra håll som vi inte hör så mycket om. Kanske.
Är det inte konstigt då att Volkswagen väljer att lägga ner hela Seat-märket nu? Det känns som att det finns ändå behov att behålla kvar något märke som kan sälja förbränningsmotorer billigt till sydländerna i Europa, och låta Cupra vara liksom elbilsmärket. Men att som alla Volkswagen-märken bara lyfts upp mer och mer på prisskalan, och det finns ingen liksom som kan konkurrera med Dacia som ändå röner ganska stora framgångar. Så jag förvånar att de inte valt att behålla Seat och verkligen bara renodla det till att ja, men det är fjolårsprodukter, det är lite pyttepanna eller paella om man så vill.
Det skulle kunna bli som en Dacia. Precis, ja.
Ja, vi får se om de här strategierna håller, för det kan ju bli som ändå Storbritannien nu som sa att man skulle förbjuda all försäljning av förbränningsmotorer 2030. Nu gick de nyss ut och sa att nej, vi kanske pratar lite för tidigt, vi förlänger det här förbudet till 2035. Dels på grund av de högre omkostnaderna som alla upplever och brittiska ekonomin går i knackigt, så man inser att befolkningen har inte råd att alla ska köpa elbilar inom bara 5 år. Nej. Sen också kommer man på att det kanske inte var så bra att ta på sig, springa på och ha egna spelregler liksom, när både i Europa och även Nordamerika, länder som Kanada, pratar om förbjuda förbränningsmotorer till 2035. Då kanske inte Storbritannien, som är en liten marknad, sagt, de kanske inte var så viktiga som de själva trodde, att då införa egna regler redan 2030, att det inte var hållbart. Så att nu har man ju ändrat och fått gå tillbaka från sina uttalanden. Får se om några biltillverkare sen följer efter när det väl närmar sig 2030. Ja.
Det har vi redan sett egentligen. Med Volkswagen nu som stänger produktionen av elbilslinan ID4 här under ett par veckor. Och det är ju inte för att man behöver göra underhåll. Det är för att det inte finns någon efterfrågan på bilarna.
Nej, och precis. Det är ju, det är marknaden som bestämmer, inte politiker som sätter subventioner och försöker manipulera marknaden. Till syvende och sist är det de kunderna, konsumenterna, som sitter med beslutande rätt och röstar med sin plånbok. Vi får se vad folk vill köpa. Så länge de vill ha en bensinmotor så kommer det finnas. Mm.
Det är som med knark. Det spelar ingen roll om man förbjuder det. Det
bensinberoendet fortsätter ett tag.
Finns det en marknad, så det är supply and demand. Det är ju...
Och det är svårt att göra sig av med beroenden. Så är det.
Ja, så är det.
Nils nämnde ju Suzuki här innan, och vi kan väl gå i händelserna lite grann i förväg, för det har läckt ut någon bild på en ny Suzuki Swift.
Äntligen!
Ja, jag har försökt att, det är ju utläckta bilder och den är ju väldigt lik sin föregångare, och utav de texter jag har hittat, för den är ju alltså inte officiell än, men kommer bli det under Tokyo Motor Show, som heter någonting annat numera, va? Den heter väl säkert Tokyo Mobility Spectrum och sånt. Den verkar ju väldigt lik. Rent visuellt ser den ganska lik ut, och sen är det inte någon som har liksom gjort någon större analys av vad den tekniskt innehåller, men den verkar behålla samma grunddimensioner, vilket är väldigt sympatiskt, för den är en ganska kompakt liten småbil fortfarande.
Lätt.
Ja, och dessutom har den ju varit åtminstone historiskt sett ganska billig.
Men är det här en frukt av Toyota-samarbetet? Vet vi det, eller? Nej, det?
Jag tycker inte att den verkar ha någon som helst likhet mellan Yaris.
Det är inte TNGA?
Nej, jag tror faktiskt inte att det är det. Jag tror att de fortsätter och laborerar med sin gamla plattform. Det är bara att de har snickrat om bilen. Men det är en gissning. Vi vet om ett par veckor.
Ja. Spänningen är olidlig. Men vi ska prata om en annan ny bil. Förlåt.
Bra försök, Tommy. Bra försök.
Försökte få upp stämningen här runt bordet, men det föll platt.
Det är så här att Magnus Kvarndal har varit på en premiär, eller hur? Och tittat på nya Volkswagen Tiguan, en storsäljare här i Sverige.
Ja, och det här är ju det här är ju en logisk utveckling av det vi pratade om förut med elbilar och bensinbilar och så här. För att Volkswagen i Norden och vissa europeiska länder säljer ju väldigt många elbilar. Men jämfört med de bensin- och dieselbilar de säljer så är det nästan ingenting. Utan det är ju fortfarande i allra högsta grad ett förbränningsmotorföretag. Liksom. Och de modellerna som säljer allra bäst är Tiguan och Passat. Och nu har de med de här nya varianterna, det är som att de försöker vänja konsumenterna vid tanken på att köpa en elbil. För att om man tittar på dem så ser de ut som elbilar. Alltså grillen är borta och liksom den är... avgasrören är liksom inte synliga längre. De har tagit bort de här hemska, fejkade avgasutblåsen som vi har sett nu de senaste åren.
I plast.
Ja. I gjuten plast.
Tiguanen har ju fått höfterna från ID4 också. De är ju ganska... Ja. Finns ett ID-tyck över den?
Precis. Det är väldigt medvetet att de har gjort så. Att de vill minska liksom visuella skillnaderna mellan elbilarna. Och
ja, det var det. Jag tänkte säga, de ville göra den lite fulare.
Jag trodde också att minska steget att gå över till den här ID4.
Men alltså internt inom Volkswagen så man hatar ju den här ID-designen. Det är många som tycker att vad fan ska vi bygga bilar som ser ut som dammsugare för?
Rimlig frågeställning faktiskt.
Ja, men hela den här GTI-konceptet.
ID4-undantaget.
Ja, men det finns ju en ny rörelse på gång också då, mot ja, eller retrorörelse egentligen, mot en design som mer såg ut som Volkswagen gjorde för 10 år sedan.
Att Volkswagen ska vara Volkswagen, oavsett drivlina.
Men det här verkar ju inte vara i den linjen då, utan det här är mer dammsugardesign.
Ja, det är mer, alltså Passat ser ut som ID7, den här nya elbilen, sedanen, och Tiguan ser ut som ID4.
Men det var väl att de tog sig fram ändå under den här, under ledningen, där de ville få in det här formspråket som man nu försöker bromsa, men det är ju för sent, för det här är redan så långt gånget, de är redan då. Ska ju publiceras nu liksom.
Ja. Formspråket av lite, ursäkta, lite lätt toalettbesöksnödig deltadjur, eller för ID7-an ser ju, det ser ju ut så. Okej då. Lite där, Tommy. Det där får du ta bort. Och där
nej, jag försöker få en inre bild, men det misslyckas.
Ett bajsande deltadjur, har inte jag sett någon sån faktiskt. Men...
nej, men då har du inte sett en ID7.
Nej, det har jag inte heller gjort i och för sig.
Vad är det som är nytt, Magnus?
Det är utseendet då, det här som är mer likriktat då. Så, och sen så är det en ny interiör med en nya MIB 4, vad heter det så? Det här nya infotainment-systemet.
Ja, MIB 4, ja, som de kallar det.
Med en större skärm och liksom, det ska vara bättre respons och mer Tesla-likt. Så. Växelspaken sitter på rattstången och sådär.
Det är nästan det största invändigt. Att man flyttat växelväljaren liksom på de här förbränningsmotorerna till rattväxel.
Mm.
Men det är välkomna, jag tycker
jag. Ja, det tycker jag. Det är ju utmärkt. Varför ska man ha det liksom mellan stolarna för? Det finns ingen anledning längre. När man inte, för de finns inte med manuell låda längre, de här bilarna. Så.
Men det är förbränningsmotorer i alla fall som finns.
Ja, de kör på med bensin och diesel, och sen så har de en ny laddhybrid drivlina då med 10 mils räckvidd. Som också kan snabbladdas med 50 kilowatt. Så att den ska liksom då fungera som en elbil i vardagen då, i tanken.
Det här är ju en liten trend som vi har sett, va? Nils, du körde någon Mercedes som hade den här möjligheten i något test här.
Ja, vi hade ju C-klass kombi på test.
Som också
hade
gick att snabbladda.
Precis. Jag tror det var 40 kilowattimmar eller om det var 50 kilowattimmar som är ju laddhastigheten på den. 50 var det nog.
Mm.
Men man ser det är ganska stora batteripaket som kommer upp.
Nu måste jag gå in och rätta det här. 50 kilowattimmar. 55.
Nej, förlåt. Ah, den
nu ska vi inte in och bråka med kilowatt och kilowattimmar. Jo, det är det. Alla vi ska vet göra. Vad vi pratar om. Vi när man pratar göra. Laddning så rätt. Säger man kilowatt. För det är det man laddar med. Och i batteriet får du kilowattimmar. Det vet vi, det vet lyssnarna. Vi behöver inte reda ut det här. Ibland blir det att man staplar ett H där det inte ska vara.
Just när man har batterier på hjärnan, då blir det, timmarna kommer in där. Men...
Det här är det vanligaste felet man gör.
Ja, vi skriver ofta fel också.
Numera.
Det har du får ersatt prata en... för dig själv, man.
Ja, det har ersatt den raka V6-an i texterna.
Men nu,
exakt
men,
så.
Nu avviker vi från ämnet. Vi ska prata om nya Tiguan och nya Passat.
Ja, stora batterier, vad det ska komma till ändå med de här med snabbladdningen då, att vi ser ganska många laddhybrider nu som har ju runt 20 kilowattimmar kapacitet i batterierna. Exakt. Och där tycker jag den också, där var 19,7 tror jag som var väl tillgängligt, så att det är ganska
precis.
Rejäla batteripaketen kommer med. Jag menar, det var inte så länge sedan som Nissan Leaf, en ren elbil, den kommer väl med 24 kilowattimmar första versionen, så man är liksom, laddhybriderna kommer i kapp de första generationens elbilar.
De blir större och större, och Volkswagen hoppas ju då på att det här också där, tillsammans med det här nya formspråket då, ska få fler kunder att liksom vänja sig vid tanken på att ha en elbil och liksom, att de ska kunna använda sin Passat eller Tiguan som en elbil i vardagen och sen så inse att det här gick ju bra.
Så. Mm.
Det verkar vara lite det som är deras förhoppning då. För att många bilköpare i Tyskland och andra länder är fortfarande väldigt främmande till det här med att köra elbil. Att det är liksom, folk är lite konservativa liksom när det gäller det där fortfarande. Så vi får väl se hur det går.
När kommer de här till Sverige?
Nästa år. Någon gång.
Och priser och sånt där, vet du någonting?
De svenska priser finns inte riktigt ännu, men i Tyskland, de tyska priserna finns ju i euro och de har vi räknat om till kronor, och då är det så att Passat går på från 477 000 och Tiguan från 437 000. Och det är ganska mycket dyrare än utgående bilar. Alltså Tiguanen kostar nästan 100 000 mer än sin föregångare. Om man, i tyska priser räknat då, jag vet inte hur det kommer bli.
Det är svårt med kronkurser också att se vad ja, det kommer landa
men det blir, vi pratade lite om det innan vi spelade in här också, att priserna på bilar rusar ju enormt.
Det som var 300 000 förut är ju 400 000 nu, så det känns ja. Som att det är de här 100 000 upp nästan i alla segment någonstans.
Man hänger ju inte med liksom.
Men det gör ju också att klyftan nu mellan förbränningsbilar och elbilar känns som den blir mindre och mindre, eller? Det är bara jag som tycker det.
Jo,
jag håller med. Det känns som det. Liksom, man kanske mer får välja efter preferenser och körmönster. Liksom, att kanske inte ska låta plånboken avgöra. Vi får väl se. Tanken nu när räntorna är så höga också, så att när de kastar lika mycket så blir den ändå finansieringsformen viktigare och viktigare liksom, för att tala ekonomin. Och med dyra bilar så spelar sen inte, kan man spara lite på drivmedlet så blir inte det så stor skillnad som vi sett i våra räkneexempel som du Tommy så förnämligt gjorde nyligen. Vad kostar det för att få de här fina nya high definition strålkastarna som jag ser mest fram emot gällande Tiguan?
Är det det du ser mest fram emot?
Det är klart.
Ja.
38 000 multipixel high performance LED. Liksom. Det här är ju det senaste. Som det fanns ju innan på Touaregen gick ju att få de här grejerna. Men det är ju första gången den kommer ner till den nya MQB-plattformen och de här mera vardagsbilarna. Mm. Det är ju ett fantastiskt ljus med high definition eller high performance och high definition LED som kommer fasa ut alla laservarianter som vi sett innan från olika andra märken.
Mm. Du vill veta vad det kostar?
Ja, precis.
Jag har inte de siffrorna. Jag får återkomma på mail.
Hur dyrt kan det bli? Ja, kom tillbaka med en offert. Får se om jag tycker det blir köpvärt. Men det är det jag ser mest fram emot med Tiguan.
Ja, kul.
Vi har ju ett långtestall i bilägare. Vi köper 5 nya bilar per år som vi kör i minst 4 000 mil och vi utsätter dessa stackars bilar för en massa tester. Bland annat så granskar vi deras barnsäkerhet. Och det har du gjort, Nils.
Ja, det har jag gjort.
Hur står det till med årets långtestbilar? Eller först kan Anders få berätta vilka långtestbilar vi har i år.
I bokstavsordning, tack.
Nej, det får Magnus göra nu. Jag har gjort det där för många gånger. Jag har fyllt min kvot för i år och nästa år.
Ja, okej då. Magnus, vilka långtestbilar har vi bilägare i år?
Ska jag? Ja, det här är inte min avdelning.
Webbdesken här nu.
Låt mig då ta dem i bokstavsordning. Kia Niro EV, Mazda CX-60, Mercedes-Benz T-klass, Skoda Fabia och Toyota Corolla Cross står på startlinjen.
Det var det jag hade tänkt säga.
Är det bra bilar, Nils, ur barnsynpunkt det här?
Jag tycker det var lite så här halvmediokert i år. Om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker vi har haft ändå en liten stigande formkurva liksom på barnsäkerheten. Att vi har ju, om man backar bandet 5 år, så klagar vi ganska hårt på att det saknades en hel del liksom grundläggande säkerhetsutrustning. Men det känns som att det blev bättre. Men årets långtestare imponerar inte supermycket.
Vad är det som brister?
Nej, men det är intressant ändå att det känns som att biltillverkare hellre vill liksom kommunicera självkörningsförmåga och massa olika hyperdyper säkerhetssystem med sensorer och annat. Liksom. Men liksom bara kunna få liksom isofix-fästen även i passagerarstolen eller sidokrockkudda från som åker bak, det är fortfarande något som är väldigt ovanligt. Och sedan Saab gick i konken är det fortfarande bara Volvo som har liksom riktiga ögler där man kan fästa remmar till bilbarnstolar som fäst på det sättet. Mm. Annars måste man ner under stolarna och försöka lirka in dem där med att förstöra sin egna nagelband, och det är inte heller kanske att det är så pass rena metallytor att det finns risk att man skaver på de här remmarna, och det sliter en hel del på det som ska göra att barnen sitter fast.
Men alltså grundproblemet här någonstans tror jag måste väl vara ändå att kunderna inte ställer krav på det här. Eller tänker man inte på det, eller vet man inte vad man kan få? Eller?
Nej, jag tror det har en poäng. Småbarnsföräldrar är väl kanske ganska ovanliga fortfarande på nybilsmarknaden. Att de plockar väl upp lite begagnade tjänstebilar när de blivit 3 år gamla och tänker liksom på ekonomin. Så att det är inte någon som står där och pratar med bilförsäljarna och efterfrågar de här sakerna, utan det kommer först hos begagnathandeln, och då får man ju ta det som finns.
Men man kanske inte heller vet varför man ska ha krockkuddar i baksätet. Varför ska man ha krockkuddar i baksätet?
Det måste man inte ha egentligen, om man ska veta ärligt. Eller det finns ju krockgardiner, har ju nästan alla, som skyddar huvudet. Och har man bakåtvända barn som åker bakåt, så ger ju själva stolen, hela själva funktionen mer än bakåtvända stolen är att barnen liksom pressas ner i stolen, blir omfamnande av den även vid en sidokrock. Men har man framåtvända barn eller framförallt tonåringar, och i synnerhet ska vi komma ihåg liksom personer som inte befinner sig inom normalmåtten. Nästan alla krockkuddar eller krockkuddar och krockstrukturer är liksom designade efter en form av normkropp, själva krockklockan. Så befinner sig huvudet på olika höjd eller kroppen befinner sig på olika sätt, så finns det större risk att de slår i en yta som inte biltillverkarna tänkt på att man ska skydda. Och där finns det olika grejer hur man utformar liksom dörrsidor och sådana saker, att inte man har inträngningseffekter. Men sidokrockar kan ju slå ganska olika. Liksom. Så det är bra att ha det extra sidostödet.
Ja, annars då? Vad hittade du där när du granskade våra bilar?
Ja, ett tema för i år är att vi tog en titt på lite på runt omsikten. Och det här är någonting som har blivit ett allt större trafikproblem i framförallt i USA, landet med pickisar och stora suvar, att många, jag ska säga, skador på barn i trafikmiljön sker liksom på den egna garageuppfarten. Att föräldrar inte ser att barnen befinner sig runt omkring bilen och riskerar att köra på dem eller backa över dem. Och det är just det, att man sitter med stora suvarna, så det är större blind spot, vet du, döda vinkel heter på svenska. Där det finns där det kan befinna sig barn utan att man har en aning om det. Och det har också fått ett helt nytt namn, tror jag, i USA. Det kallas för front over accidents. Är en ny benämning som ett växande problem.
Alltså att man kör på dem framåt?
Ja.
Inte bara när man backar.
Nej. För det är ju USA, det här kom ju tidigt med de här problemen, och USA har det varit under flera år nu lagkrav på backkameror som säkert hjälper till en del. Men framåt är det sällan att det finns de skydden.
Mm. Ja, mer då?
Nej, men vi tog en titt på det liksom, och kollade hur det är. För nu har vi den här stora Mazda-suven CX-60 som har en extremt lång näsa. Och,
jo tack, det kan jag intyga som folk då vet då kanske.
Precis, och man har ju upplevt det lite i trafiken annars också, att även om man tycker, många tror att den här höjda sittpositionen ger bättre sikt, men närsikten blir kraftigt försämrad. Och vi ser att vi staplade ett gäng mellan 3- och 5-åringar framför bilen.
Och när ni säger staplas, menar vi inte att de staplades, som placerades på marken efter varandra,
exakt.
Så att vi inte tror att vi har varit
jag som är 175 cm lång tillhör en form av riksnitt för män och kvinnor i längd, satt i förarstolen så som den körinställning som jag vill ha. Och sedan så provade Fredrik då, vår redaktionschef som var med, och liksom dirigera in barnen och satte dem framför bilen tills jag kunde ana gässan, den översta delen, man kunde se att det finns en liten hårkalufs framför bilen. Och på våra Mazda så är det alltså 4,1 meter framför bilen som man inte kan se ett sittande barn.
Oj, det är otroligt. Det är jättemycket.
Det är jättekonstigt när man sitter där liksom bakom. Flytta fram lite till. Lite till liksom. Man känner att det här är ganska långt bort från bilen. Det är nästan en hel billängd. Det är liksom nästan en golfklassare framför bilen som man inte vet vad som finner sig framför där.
Men vad du säger nu är alltså att det finns en poäng att ha sådana här 360-kameror på sin bil.
Ja, det är det. Alltså, alla former av utrustning som kan hjälpa till att det här ska förhindra sig är självklart välkommet.
För det är absolut inte aktuellt att inte köra runt med en stor SUV. Den måste man ha.
Nej, jag tänkte bara sätta den till jämföra med någonting. Alltså, om vi tar vår Skoda Fabia som också är med i långtestallet, då har vi alltså då liksom en yta med dold sikt på 2,1 meter. Så det är liksom 2 meter extra framför bilen. Sen gjorde vi lite allmänna försök bara se runt omkring. Liksom, gjorde vi inga mätningar, tog lite för lång tid och barnen blev ett less. Tar man sen även på sidorna så är det också egentligen flera meter i sidled, och framförallt liksom snett bakifrån som det är saker som kan för sig gå som man inte ser innan man backar iväg på en garageuppfart. Eller bara liksom att även om man inte har egna barn, bara befinner sig på en stor handelsparkering där barnfamiljen rör sig, på IKEA eller vad som helst.
Det tänker jag.
Att lita inte på alla sensorer och allting sånt, utan liksom använd ögonen och se till att man har sikt och liksom backa långsamt och ta det försiktigt. Hoppa inte bara in i stressen och dra iväg. Det kan hända fruktansvärda saker.
Hur är det med autobromssystemen här? Låt säga att man står parkerad på din uppfart, du ser inte det här barnet och så börjar köra. Hinner autobromssystemet vakna upp på den här tiden och liksom slå på nit?
Det är tyvärr ingenting vi har testat. Alla småbarnsföräldrar som jobbar för förlaget ville behålla sina barn, så att vi liksom utförde inga prov på det här.
Låter rimligt.
Det finns andra sätt att göra det på. Men nej, däremot ser vi att det är ganska stor många av de här systemen har en ganska lång uppstartsprocess när man slår igång bilen, att motorn och bilen kan vara redo att köra iväg. Men vi kan ta vår Kia Niro, att backkameran tar ju ganska lång tid på sig att komma igång, så att har man lite bråttom och hoppar in hastigt just i det här momentet när man är slarvig, då har man inte full sikt bakåt när man backar.
Det där noterade jag när jag körde Mercedes EQS SUV i vintras, som ju också är en stor klumpig dunts. Men den tar datasystemet så lång tid på sig att köra igång, så att när man ska ut från en plats där man har fickparkerat så har man ingen parkeringsvarning på de första liksom 30 sekunderna. Även om man liksom står millimeter ifrån från bilen bakom liksom, så är det ingenting som tjuter för att bilen är inte redo.
Så oerhört irriterande.
Ja, men alltså, det är ju så här, om man nu är van vid att det ska pipa och sen så gör det inte det. Det är ju inte alls bra.
Liksom. Nej, men så det, och sen också, det här har vi testat på vid bilägare innan för ett år sedan, just med de här nya autobromsarna för backning, att de själv ska kunna slå ifrån. Men där hade vi flera biltillverkare som inte bromsar för fasta föremål, utan bara om någon kommer gåendes in bakom bilen. Men jag menar, tar man barn som är 2-3 år, det kan vara jättekul att sitta still och pilla i gruset med en pinne liksom, utan man vet om det. Och det går ganska fort som barn kan få för sig sådana här saker. Man kan ju bara lasta ut matkassarna, man tror att barnet gått in, men det tvärvänder och hittar en pinne, bör pilla i gruset och sitta still. Då är det många biltillverkare som inte bromsar för ett sånt hinder, utan fortfarande ganska hög påkörningsrisk. Så att det här är någonting... Det är någonting man ska tänka på, att det här, som bilist, oavsett om man har egna barn eller inte liksom, ta det ändå lugnt precis när man kör iväg med bilen och backar och sådana saker. Vi har ändå, jag tror det är 15 skadade barn de senaste, ja, det är i och för sig en 20-årsperiod om man kollar i statistiken. Vi är ganska litet land, men egentligen är det ju minst lika många som är påkörda och beskadade som egentligen skadas i bilen i olyckor, så att man ska inte underskatta den här typen av...
Jag måste säga att det är jättebra test där ni har gjort och liksom ser det visuellt så där liksom, att oj, här är det, hur många barn är det framför masten?
Ja, vi fick slut på barn. Vi har fyllt på med lite gosedjur och Fredrik också. Hela Fredrik Dietz satte sig framför masten. Han syntes inte heller.
Nej, men och få se det där visuellt liksom, att oj, här är det stor skillnad. Det är,
jag förstår.
Intressant.
I övrigt då, är det någon bil som är bättre än de andra på barnsäkerhet?
Ja, ironiskt nog är det Mazdan som är bäst. Den har ju en stor plump, och det är just det här med närsikten i närområdet. Och även om du har säkerhetssystem och kamerastandard som också granskat, som uppmanar folk också att alltid köpa en bil med backkamera, så är det problem. Så tänk på det. Men väl inne i bilen så är det ingen annan bil som är så bra på att skydda barnen som sitter i bilen som Mazdan. Det är där vi hade ganska halvmediokare start på många övriga. Vi har ju Kia Niro som exempelvis har ganska dåligt sidokrockskydd i Euro NCAPs tester. Euro NCAP testar ju med en 6-årig och en 10-årig docka, så man kan ju se hur bra de skyddar liksom just nacke och rygg och huvud, liksom att försöka fånga upp de här. Försöka lindra liksom krockvåldet, och det är inte alltid biltillverkaren lyckas med det. Skoda Fabia var inte heller säkert bra på den här punkten. Det är en besvikelse.
Okej, men så Mazdan är jättebra för de som är i bilen, men inte så bra för de som är utanför då?
Mm.
Ja, okej.
Precis så du får välja.
Och det är ju bra då att Mazdan är bra för de som sitter i bilen, för att för ett par veckor sedan så pratade vi om hur Mazda CX-60 har ovanan att kränga av sig ett framdäck i vårt undanmanöverprov. Och nu vet vi varför. Så häng kvar, kära lyssnare, så återkommer vi strax i ämnet.
Och nu blir det reklam. Ja, det blir det.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hjärtligt välkommen tillbaka, kära lyssnare, till Vi Bilägares podcast. Vi har fått svar från Mazda om varför CX-60 kränger av sig ett framdäck i vårt älgtest. Anders, vad är det som händer?
Ja, det krängs ju av, helt enkelt.
Men börja med att beskriva situationen.
Ja, men vi har ju gjort undanmanöverprov. Det här var ju i samband med ett test till bilägare nummer 12, vill jag minnas. Och då körde vi Skoda Kodiaq och vi körde Mercedes GLC och vi körde Mazda CX-60. Samtliga bilar med dieselmotor. Så det här är alltså inte vår långtest Mazda som är en laddhybrid, utan det här är en dieselversion, en rak dieselsexa, som är då ganska tung i näsan. Och när vi går in i den här undanmanövern i 65 km i timman så går det ganska bra. Den klarar den hastigheten och den går rimligt tryggt och vi känner en liten tendens till att den vill studsa lite över vänster framhjul då. Och för er som undrar hur den här undanmanövern går till så är det då att man gör ett finerat väjning då för någon form av hinder. Det kan vara en älg, det kan vara en
utkörande buss som dyker upp framför en, för det är ändå hastigheter som är lite så här ytter för ortskörning. Liksom.
Ja visst, och det kan även vara en motorvägskörning. Du har varit ouppmärksam, du har kanske fått ett sms som du tyvärr då har tittat på och helt plötsligt så står den där TMA-bilen och du behöver väja för den på något sätt. Så det är en sån situation som vi försöker simulera med den här manövern. Då när vi svänger då ut för att undvika det här fingerade hindret så blir det en väldigt stor last på vänster framhjul. När bilen sen ska tillbaka så stiger den lasten ännu mer. Och i kombination med den här då lite pumpande rörelsen eller då ja, studsandet över vänster framhjul så blir det för mycket för däcket. Och det krängdes då av 68 km i timman. Så 65 går bra, men 68 så går det inte.
Mm, det var på testet som det blev så. Mm. Och vad hände sen?
Ja, då sa ju Mazda det att men det kan ju vara fel på just specifikt det här däcket och det här hjulet. Så att vi fick då ut bilen med nya hjul. Samma dimension, samma märke, allting samma. Lite nyare däck. De var ju bara knappt ett halvår gamla, men fabriksnya alltså, men väldigt nya i tillverkning också. Och då gjorde vi om testet, tänkte att vi kanske är någonting på spåret här. Så att vi körde om samma sak, 65 km timman, inga större bekymmer, 68 km timman, poff, där åkte däcket av.
Och det är ganska låg hastighet ska vi säga, alltså 68 ja. Är ju, det ska ju bilarna klara galant.
Ja visst. De bilarna som hade med testet i övrigt, de klarade ju 69 km i timman innan de understyrde banan respektive 73 km i timman innan de tryckt understyrde banan med samtliga hjul i behåll.
Odramatiskt.
Odramatiskt. Som vi vill att det ska vara. Och då sa Mazda att då ska de titta lite på det här. Så att vi fick vänta ett par veckor så gjorde de tester då i, nu ska vi se, är det Hiroshima de håller till, Nils? Mm,
ja. Men alltså, de gjorde tester enligt vår modell?
Ja,
ja, de fick en liten test, tog ju fram liksom en, vad heter det?
Mall?
Nej. Testrapport, skulle jag på att säga. Där vi också liksom berättar ungefär vilken typ av liksom friktionskoefficient asfalten har vi kör på, allting sånt. Och banans mått och hur vi går tillväga, allting sånt. Så att de har fått ett bilägarprotokoll som de följde. Vi fick ändå rätt bra kritik från Mazda att det var väldigt lätt att liksom replikera det här. För vi var väldigt tydliga med hur vi gjort och dokumenterat allting. Och
vi är ju inne nere på vilka sandsäckar vi har och hur de är fastsurrade i bilen. Så att vi har ju varit ganska noggranna gentemot Mazda. Och som ni sa, de
ja, som alltid har med alla tillverkare. Liksom. Det ja. Är det. Mm. Men de sa att det var väldigt lätt med den beskrivningen att liksom måla upp ett liknande scenario, hitta motsvarande asfalt på deras testbana och köra samma typ av manöver där.
Och vad hände då när de gjorde det?
Då hände samma sak. Så att det var det första de sa när de var i kontakt med oss, att vi har verifierat ert resultat. Vi har bara kunnat verifiera ert resultat med Mazda CX-60 diesel med den här maxlasten då, eller nära maxlast. Och den här typen av underlag. Om du ändrar någon faktor i det där så har vi inte haft något problem, säger Mazda. Och om vi testar med ett annat däck så har vi inte heller något problem. Och det är också någonting vi kan säga att det stämmer ju, för vi har ju kört den här laddhybriden som vi har vi kört både med med Bridgestone-däck och även det här Goodyear-däcket har vi kört det med.
Ja, precis. Vi hade ju den på vanligt test först. Då rullade det på en däcksort och sen har vi vår egen laddhybrid på ett annat däcksort. Och vi har även testat med takbox och det gick ju bra. Utan det är just den här tunga dieselmotorn i fronten som gör att det är för mycket för det här kombinationen av chassisättning, fjädring och det här däcket.
Så vad gör man åt det här då?
Ja, nu är det ju så lyckligt att det här är ju en ganska udda modell. Mazda har sålt lite drygt 2000 CX-60 i Sverige och 45 av dem har varit dieslar. Och ingen av de bilarna har levererats på det här typen av däck. Och det är alltså ett Goodyear Asymmetric 5-däck som är Mazda-godkänt som vi har haft på den här bilen. Och då kan man ju undra, hur kommer det sig att ingen annan dieselbil har levererats på just det här däcket? Och då säger Mazda att den här bilen som vi fick låna från Mazda, den kom ursprungligen på ett annat däck. Men de var inte riktigt nöjda med hur de kunde balansera det hjulet. Så att det var någon obalans då, trots att själva fälgen var balanserad, så gav däcket en vibration i bilen, och det tyckte man inte att pressbilen skulle ha, och det är ju rimligt, det ska ingen bil ha. Så då tog man det däck som fanns hemma och tillgängligt som var Mazda godkänt och då blev det det här Goodyear Asymmetric 5-däcket.
Som är godkänt för bilen, som man kan använda. Det finns ju mer listan över,
ja, precis.
De har däck som bilen ska ha.
Men för framtiden då, om man nu köper sig en begagnad CX-60 diesel så småningom, så ska man ju inte sätta på de här däcken.
Ja, man ska säga, det låter som vi faktiskt kritiserar Goodyear att de får ta en del av smällen, men det Mazda förklarade var att med den här nordiska asfalten som vi använder, den nordiska asfalten är ju lite grövre, som vi vet, bullermässigt. Men just att den är grövre gör att det är flera kanter, det finns ju mera liksom att däcket att greppa tag i, att det blir en högre friktion. Och i kombination med att Goodyear var det bästa däcket de hade, att Goodyear klarar högre kurvhastigheter och att därmed bygger upp mer kraft på däcket. De andra däcken som de använder med Toyo Bridgestone har inte samma greppnivå, de är halare och lite mjukare däcksidor. Då har de inte det här problemet, utan Goodyear hade för bra däck för det här.
Så ironiskt nog var det att det var bra fästet som just ställde till det.
Precis, så bilen vek sig. Så att egentligen borde Goodyear använda det här i sin marknadsföring. Däcket som är så bra så att bilen krängdes av däcket. Däcket var kvar på banan, men bilen klarade inte av det. Men jag tycker det är också lite intressant sen vad som händer nästa steg. Om man nu ska byta däck när man slitit ut de första däcken som Mazdan kom med. Är då Mazdas rekommendation på att man ska köpa de sämre däcken? Att man inte ska köpa testvinnare hos förbiläger, utan går det någonstans i bottenskiktet och hitta ett däck som gör att däcket sitter kvar på fälgen på den nordiska asfalten? Det är lite konstigt. Vi får se hur mycket de hinner jobba undan där, för vi har ju kritiserat hela chassisättningen och fjädringen beter sig ganska underligt på många olika sätt. Så att vi har ju pratat om det på podden förut, så att gissningsvis pågår ett vidare arbete i Hiroshima hos Japan för att kunna justera det här. Men initialt så är det inga bilar som påverkar. Man behöver inte, som sagt, kalla in några bilar, de som är sålda till Sverige. Det är ju lugnt.
Nej, för det är ingen som har levererats med de här däcken. Och man ska även säkerställa så att inga framtida CX-60 diesel kommer att levereras med de här däcken. Och om någon skulle gå in till en Mazda-handlare och begära att få just ett Mazda-godkänt sånt här till däck, så kommer man inte få ett Goodyear-däck. Och det ska sägas att vi har även då pratat med deras europeiska utvecklingschef Alexander Fritsche, och han har redan nu meddelat till Hiroshima att man ska lägga in vid bilägares testförfarande som en del av den naturliga testprocessen hos Mazda.
Ja, och den nordiska asfalten med den högre greppnivån.
Hur vanligt är det att tillverkare tar så seriöst då, om jag säger så, på vid bilägares tester? Har det hänt någon gång förut?
Ja, det händer ganska ofta, mer än vad man tror. Man hör snarare att det kommer fram bakvägen liksom, om vi skriver och kritiserar saker, att det förs ju vidare i organisationerna och tas i hand. Sen är det ganska ovanligt att de erkänner det så här öppet. Det här är ändå, tror jag, en del av japanska kulturen, att de har gjort ett misstag och bad sig hemskt mycket om ursäkt och gick till botten med det hela. Oftast i andra sammanhang så har det snarare slätats över av PR-avdelningar, och sen får man höra något år efteråt bakvägen hur de har arbetat med den kritik vi har gett och retroaktivt gett oss rätt. Men
vi kan ju säga att en asiatisk tillverkare som har ingått i långtidsstallet med en liten mindre bil har ju, som vi hade bekymmer med, just antisladdsystemet och ett beteende där. Där gjorde man tydligen väldigt mycket bakom kulisserna utan att egentligen kommunicera det till oss.
Men vi har ju märkt resultatet. Varje gång vi fått ut en ny Toyota så beter den sig annorlunda i eltesten och blir bara bättre och bättre. För vi tar Yaris-exemplet. Den var ju väldigt sladdbenägen och inte alls säkert lätthanterlig, vilket är det vi eftersöker. Och då programmerade man om ESP-systemet, vilket gjorde att den egentligen grep nyp åt för hårt med frambromsarna, att det flyttade över för mycket kraft på vänster fram. Så
just det, för den tog också bort ett däck, eller hur?
Precis, det var den första bil vi kört som råkade ut för det här. Krängde bort ett däck. Och sedan så kör man nyare versioner efter det, och Yaris-krossen också, så märker man att ESP släpper upp, att inte få den här nypande effekten som den hade. Och även efter det, men Corollan, du körde ju test med den uppdaterade Touringen, det är en av de bästa bilarna vi kört i konbanan, så att de har verkligen tagit våra resultat och sett hur man kan arbeta vidare och framförallt inte hastar igenom programmering av ESP. Det här tror jag många tillverkare går bort sig att det är good enough tänkt liksom, att visst det bromsar och sänker farten och that's it.
Är vårt test extremt, undrar man, eftersom de inte själva kommer på att de ska använda det här i utprovningen av bilarna från början? Är det ett extremt konstigt scenario?
Det här blir ett scenario som ligger utanför den ISO-norm som man normalt sett följer. Och på så sätt är det ju då extremt, men det är ju inte en extrem situation i vardagen.
Nej, man ska säga att ISO-normen är ju också då, som jag tror inne på i Tannis-podden, att man ändrar ju konbanan beroende på hur bred bilen är eller bilens storlek. Men en befintlig landsväg ändrar inte på sig. Jag menar, skulle Gotlandsbussen sticka ut näsan vid ett gatuhörn när man kör runt på semestern, då har du den vägyta du har på den landsvägen att undvika den här bussen. Så kör du 68 km i timmen, gör en hastig gir för att undvika den och sen så vill du vrida tillbaka den för att inte köra in i den mötande bilen som kommer. Så är det är inget orimligt, det är så verkligheten ser ut. Sen har vi våran svenska asfalt med en högre greppnivå som ställer mer krav på fjädring, chassi och tydligen däck då. Och det här är ett problem vi har sett med allt mer lättrullade däck med mindre material. Det ska absorbera mindre, så att det har inte samma stadga som det hade för några år sedan.
Ja, och sen kan vi ju säga att våran konbana, den håller ju en bredd på 8 meter. En landsväg kan ju vara ganska mycket smalare, men jag tror att normen för en landsvägsbredd är väl 6 meter. Så att vi har ju ändå en lite större väg än de minsta landsvägarna i alla fall. Så att på så sätt så är det ju mindre extremt än vad det skulle kunna vara.
Elbilarnas räckvidd blir ju längre och längre. Polestar 2 har kommit nu i en uppdaterad version. Man har då fått ett nytt batteri och man har flyttat drivningen från framaxeln till bakaxeln i den tvåhjulsdrivna varianten, och man satte i en ny effektivare elmotor. Och detta ska då ge en räckvidd enligt WLTP på 615 km vid blandad körning. Det är inte illa. Eller hur?
Det låter ju
fin broschyrsiffra.
Ja. Så vi tog ut och testade den här, eller det var jag som gjorde testet. Och jag körde då Polestar 2 mot Hyundai Ioniq 6, mot NIO ET5 och mot BMW i4.
Fyra härliga elpraliner måste jag säga.
Men visst, ja, och ni var väl med och provade några av de här bilarna? Inte Magnus, men du missade det. Men,
ja, jag missade det.
Ja. Jag tror han med att köra samtliga, men jag var inte med på själva testet.
Nej, samma här.
Vad tänker ni om de här då?
De är snabba, tänker jag. Man börjar den roliga ändan. Det är inga trögmånsar någon av de här, för jag körde ju faktiskt ax och broms med dina bilar. Slår det mig nu, Tommy. Och jag menar, Nion som är med här, Nio ET5, det är ju en raket. Alltså, jösses vad den går.
Det var till och med snabbare än den fabrikssiffran.
Ja, men någon tiondel snabbare där.
0-100 på
3,7 eller 3,8 tror jag det blev.
Men förutom då att de är snabba, så är det ju räckvidden som är grejen med de här bilarna. Uppåt 60 mil ligger de ju då enligt papperna allihopa. Och sen så var det lite mindre i verkligheten förstås. Men det är ju ändå bilar som jag tänker att man skulle kunna använda som en vanlig bil. Man behöver inte tänka så himla mycket på att det är en elbil. Ta den och åk på bilsemester, det ska inte vara några problem alls. Och en av de här har ju en USP i det sammanhanget framför de andra. Nils, vet du vad jag tänker på?
Ja, jag kan ju bara... Ja, jag tror faktiskt att det finns två USPar, höll jag på att säga. Det kan vara att du menar NIOs batteribytarstation. Men spontant går mina tankar till Hyundais fantastiska laggkurva med sitt 800 volts laddsystem som vi har älskat i Ioniq 5-an, och måste vara ännu bättre i Ioniq 6-an som är väl lite snålare och halare genom luften med längre räckvidd.
Och den är så snål i verkligheten också. Vi gjorde förbrukningsrundan under sällsynt tråkiga förhållanden med spöregn och motorväg, så det var tuffa förhållanden. Men jag fick ändå fram en räckvidd på 50,3 mil.
Ja, med testförbrukningen.
Ja, bra. Med testförbrukningen.
50 mil, nu börjar vi snacka vanlig bilkörning. Ja. Det är ju jättebra. Och till ett ganska rimligt pris också, men det tar vi sen.
Ja, nej men alltså det är väl ingenting att hymla med. Det är klart att Hyundai blev ändå min favorit i det här. eftersom jag just tänker att grundförutsättningen för det här testet var på något sätt då, bilar som man ska ha och köra långt som vanliga bilar. Och då just den här snabba laddförmågan och låg förbrukning är ju guld värt i de sammanhangen.
Ja, vet, ibland får vi kritik för att vi är lite för motorjournalistiska, att vi hela tiden ska åka så himla långt och ha så himla bråttom överallt. Och jag kan på ett sätt hålla med, jag menar, åker man privat en helg, då har man kanske tid att ta den här pausen lite också för att spara pengar liksom, och hålla ner reskostnaden. Men de här bilarna kommer ju, ska ju också fungera som tjänstebilar, att man använder dem för att utföra ett arbete, och då vill man ju sen hem till familjen eller sitt vanliga liv och hinna med saker. Då vill man inte spendera 40 minuter extra vid en laddstolpe, för det är, liksom, det är tid man ger till arbetet som man inte får tillbaka på sin egen fritid. Så det här är ju någonting som man ändå måste lösa för att kunna få det breda genomslaget om vi ska förbjuda bensinmotorer inom några år här.
Mm. På 18 minuter så laddar jag i 40 mils extra räckvidd på Hyundaien.
Ja, mumma för öronen, måste jag säga.
Ja, riktigt så bråttom kanske man inte ens har hem till familjen, så att det är ju nästan för bra.
BMW var näst bäst i den här ronden. Jag fick då 40 minuter för att få i 40 mil i den.
Skaplig skillnad mellan ettan och tvåan där.
Precis. Ja, men Honda har ju verkligen lyckats med sin elbilsplattform och liksom, utan att, som Anders vinner på, utan att tanken är dyrare än de andra som finns på marknaden. Mm. Jag måste säga att i våran Ioniq 5, och då var ändå det lilla batteriet, den här som du körde med Ioniq 6 har ju fått större batteri, men redan med den som vi hade med 71 kWh, det var ju som att köra en vanlig bil. Man hoppade in och sen så liksom behöver inte man planera egentligen sin resa eller sina stopp efter bilen, utan det fick bli som det blev och man kom fram ungefär samma tid som man hade planerat.
Jag måste säga att jag gillar ju när form följer funktion.
Tråkmåns.
och med den här Ioniq 6, så man ser ju på den att den har lågt luftmotstånd och att den är effektiv.
Jag tycker liksom. Den är svincool.
Ja, jag gillar verkligen hur den ser ut. Alltså.
Är det bara jag som ser Porsche 911 på bakdelen? När den står där parkerad i garaget med akten utåt, man ser den sticka fram bakom en stolpe. Mm. Jag får lite så här tidig 911, om det är G-serien eller 964, men
jag får Bangle 6-serie över det. Aha, det är lite så här,
du fick de linjerna. Lite,
den är krävande, men jag gillar den. Den är skitcool. Alltså.
Streamliner kallar Hyundai.
Det är lite art deco på något sätt.
Ja,
och nej, nu kom PR-broschyren. Jag vet att Fredrik här borta i korridoren, som är vår redaktionschef, han klankar ner på mig när jag skrev de där orden, så de försvann när jag gjorde provkörningen. Men det är precis det som står i pressmaterialet.
Gör det det?
Ja.
Ja, då hade de kanske rätt då för en gångs skull.
Den här formen har ju också nackdelar. Bagageutrymmet är ju brevinkast. Alltså det är ganska djupt och sådär. Vilket ju också gör att om någonting ligger längst in, så får du jobba för att få ut det där som ligger längst in. Men höjden är ju väldigt låg. Men baksätet är ju fantastiskt. Alltså man får inte vara för lång, men du kan ju ha hur långa ben som helst att sitta bak.
Jag tror att gemene man, åker man långt i ett baksäte, till slut så är man ganska nerhasad, lite små, slö. Man kommer se ut som en typ 15-årig tonåring som sitter där lite halv.
Ja, och då sådär. Sitter man bra i Hyundai, kan jag säga. Magnus, visst var du och körde uppdaterade Volvo när den hade flyttat motorn från fram tillbaka?
Jo.
Ja. Ja. Lade du märke till någonting då när du körde den?
Ja, alltså en framhjulsdriven bil, man märker ju att den är framhjulsdriven.
Mm. Men jag tänker mer på upplevelsen, så, alltså inte körkänslan. Hörde du något ljud?
Nej, det är lite svagt vin från motorn.
Eller hur? P2 höll på att driva mig till vansinne. Det surrar ju som en spårvagn.
Fast jag tyckte inte att det var... Jag reagerade inte på det så.
Nej.
Men, Tommy körde långt, så då började man upptäcka de här sakerna på ett annat sätt. För jag håller med Magnus, jag hörde ljudet, men jag har bara kört det till korta sträckor i taget och han inte blir inriktad med fenomen.
Men det var ett störigt, irriterande ljud.
Jag tyckte det var jätteirriterande. Jaha. Hörde du det, Anders?
Nej, jag tänkte inte på det, men däremot tänkte jag på att Magnus kanske är mer van vid mer spårbunden kollektivtrafik än vad Tommy är. De där ljuden filtreras bort.
Spårvagnsljuden är naturliga liksom.
Men det var ju så en otrolig skillnad då, jämfört till exempel med BMWn som ju var knäpptyst och bara omedelbar och körkänsla.
Det är en fin drivlina på den BMWn. Den är ju verkligen, det är verkligen motorbyggare. De lever kvar i sitt DNA med det här, även på elbilarna, det vi pratade om förut. Men det är ju...
Men det är ju spännande också, för det är ju en plattform som från början konstruerades för förbränningsmotor. Så BMW är ju fantastiska på det här att bygga om sina bilar.
Jag förstår inte var det här ryktet kommer ifrån, att om man baserar en bil på en elbilsplattform att den ska bli snålare. Det är ju mer effektiv i sin förpackning.
Jag vet var ryktet kommer ifrån. Det kommer från min högra sida och sen kommer från Elon Musk, och det är i stort sett det som sitter på min högra sida.
Jag skulle kunna svara min motfråga. Vet du vad i4:an kostar, eller vet du vad i4:an väger?
Ja, jag vet vad den väger, och jag vet största problemet är ju krocksäkerheten.
2,4
ton. Jag vet många stjärnor har Euro NCAP, men det finns ju just effektiviteten under färd med drivlinan, för vikt påverkar inte så mycket elbilar väl på rull liksom. Då har man en massa som är igång.
Nej, men 2,4 ton är för mycket för en 3-serie.
Men grejen är att det känns ju inte när man kör den, tycker jag.
Nej, eller? Jag håller med. Jag har kört den också. Ja. Jag tycker inte att man märker det. Men det ser inte, det är ingen bra broschyrsiffra.
Nej.
2,2 vägde testbilen BMW:n och är väl på nivå med, det är 200 kilo mer än Hyundai med sin elbilsplattform.
Och en Nio som är bara elbilsplattform och dessutom ganska mycket aluminium fortfarande, 2285.
Den är tyngst alltså.
Jag kollade på Transportstyrelsen.
Ja, det är Transportstyrelsens siffror för testexemplaret.
Ja.
Men tvåhjulsdriven då?
Jajamän.
Mm. Okay. Jag kollade på den här M50 som är fyrhjulsdriven.
Nej, det här är basversionen. Okay. Nio nämner ni, och det är ju jätteintressant, ET5-an. Det här batteribyteskonceptet är ju spännande. Men jag tycker fortfarande det är lite problematiskt att de här batteribytesstationerna är begränsade i antal. Och om inte det ligger en sån station på din rutt som du ska köra, då är du hänvisad till den vanliga snabbladdningen som den också har, som ju är sämst i det här gänget.
Samtidigt kan jag tänka mig att man tar ett stopp. Alltså om man kör en verkligen långkörning, att man kör ett batteribyte och sen en laddning. Liksom. Men det kortar ändå ner processen en hel del. Då stör jag mig mer på att man måste sitta kvar i bilen. Jag vill ju lämna bilen för att hinna gå och stå en sjua och röra på benen och sträcka på benen och få lite frisk luft som man får när man stannar och laddar en Ioniq i 15 minuter.
Mm. Ja, 15 minuter, ja 10-15 minuter tar det att byta det här batteriet, och 18 minuter får du 40 mil på Ioniqen.
Och sen
ja.
Får lägga tid på att göra ärenden efter det, för du måste sitta kvar i bilen medan den byter. Det är mitt problem.
Du behöver inte sitta kvar. Du kan lämna bilen.
Kan man göra det nu?
Ja, det går alldeles utmärkt.
Vad skönt.
Vadå, att man lämnar den i holken eller utanför utan kör in själv?
Ja, du kan absolut kliva ur bilen när den står och byter
batteri. Nej, vad häftigt.
Kör de ut den åt den? Eller riskerar bli batteribyteskö om man springer iväg och gör ett ärende?
Där kan du få ett problem. Så jag vet inte riktigt om du ska göra det. Men det finns... det går. Jag har själv klivit ur och den fortsätter processen i alla fall. Ja, så kan jag säga.
Finns det toalett på de här batteribytesstationerna?
nu är du jobbig, Nils.
Ja.
Får jag fråga dig, Tommy, nu när man kan ladda 40 mil på 18 minuter som du sa, behövs det här batteribyteskonceptet?
Jag tror inte det.
Nej, det tror inte jag heller.
Vad säger ni? Tror ni att det behövs?
Känner inte det med Ioniq 5 alls.
Nej. Alltså ni är ju på väg ner mot 3 minuters byten. Ja, det är 15 minuter som du sparar för familjen, Nils.
Jag kom på också, det behövs vintertid ändå. Det är en sak när man sitter och kör laddtester i sommar och allting sånt där. Men har man takboxen på, man ska upp till fjällen, det är minusgrader, du kommer inte upp i de här laddhastigheterna på 800 volten. Även man kan förvärma på ett bättre sätt än innan, så tar det mer tid. Du kan vara skönt med ett batteribyte någonstans i Hudiksvall-trakten innan man kan fortsätta sen.
Och jag kan säga att jag pratade med Nio i Tannis när de var där, och det verkar som att man är... De sa ju bara sig bu eller bä egentligen. Man är medvetna om att innan de här stationsuppbyggnaderna, innan man har kommit så långt som man vill med det, så är laddprestanda väldigt viktigt för Europa. Så tror jag man uttryckte sig. Mm. Så att det är möjligt att det kommer hända någonting. Jag vet inte.
Men jag tror en kundgrupp som kommer älska det här, det är taxichaufförer.
Om jag var
taxi skulle jag ha kört den istället för att det tvingas ta en halvtimmes paus någonstans mellan kunder, att man kan åka in och swappa ett batteribyte. Och sen fortsätta arbetsdagen. Det tror jag kommer göra ganska mycket. Så skulle inte förvåna mig om de här utbyggnationerna med batteribyten nu byggs ut, att man kan ragga upp taxikunder i en ganska stor uppsträckning.
Det är väl ingen slump att det kommer komma en bytesstation ute på Arlanda?
Nej, du ser. Perfekt.
Ja, intressant. Jag ska inte tjata om laddning. Jag vill bara visa för er. Och ni andra kan då titta i vid bilägare nummer 13 eller på webben, så finns det också det här testet förstås. Men titta på den här laddkurvan. Det finns en bil som ser helt annorlunda ut än de andra. En bil som håller sig över 200 kW laddeffekt från 28% till 60%.
Det är otroligt bra.
Det är otroligt bra. jäkla fart på Ioniq 5. Nej, Ioniq 6 var det jag körde nu. Ja.
Också, precis som Ioniq 5.
Är det någonting mer som ni vill veta om det här?
Ja, jag vill veta, vilken vill du ha? Om du bara tänker bort, liksom, bara gå på känsla. Vad vill du ha? Är det någon av de här bilderna som känns roligare eller liksom bekvämare för dig personligen, Tommy?
Jag har ju inte varit sån här förr, men jag blir ju mer och mer BMW-kille ju äldre jag blir på något sätt. De har ju en körkänsla som ingenting annat.
Ja, det är mitt val också. Jag tycker de hittar tillbaka till det gamla BMW igen. Liksom, framförallt när de är bakhjulsdrivna. Jag hade ju på en vinterkörning jag berättade om. Jag kom ju 38 mil motorväg i minusgrad.
Ja, dubbla du var ute med en sån här, just det.
Och jag älskade bilen. Just att det känns mer BMW än någon annan BMW jag har kört de sista 10-15 åren. Liksom. En X5 med dieselmotor, det är ingenting med BMW. Det här är liksom en vanlig, hederlig, lågbyggd kaross. Drivning bak. Och liksom närmare, bättre gasrespons än vad BMW kan erbjuda. Det finns inte. Liksom.
Nej.
Syn bara på karossen. Tre serie Touring och den här, då hade jag köpt den direkt.
När vi ändå är inne på styrtjänsten, vi var inne och liksom sniffade runt lite där, men det var ju mest på ljuden för Polestar. Men det tror jag till och med textade dig, Tommy, när jag åkte hem sent en kväll med Polestar och bara, vilken styrkänsla det har blivit. Vilken skillnad det är att gå från den här framhjulsdrivna till den bakhjulsdrivna. Då måste jag ha lagt ner hur många timmar som helst och det har blivit riktigt rackarns bra.
Ja. Ja, Polestar är trevlig, absolut.
Ja, och
hade inte BMW varit med så hade jag älskat den.
Nej, och den har flera goda sidor. Alltså, ekonomin är ju fullständigt överlägsen. Det är väldigt mycket billigare att köra Polestar än de andra.
Hur kommer det sig då? Är det bättre andrahandsvärde? Eller?
Jättebra andrahandsvärde. Det är rimliga kostnader för service och försäkring. Och den är hyfsat snål. Så att, nej. Bra val ekonomiskt. Mindre bra val ekonomiskt är ju att skaffa en Nio. Och det stora problemet där är ju att de saknar vagnskadegaranti.
Det var gammaldags.
Ja.
Det här är ju en 90-talsgrej som några tillverkare höll på med för att få ner kostnaderna. Att skippa just vagnskadegaranti. Men det gör ju också att försäkringskostnaden blir ju hiskelig.
Ja. På tre
om du
år.
Inte har ett bra avtal.
Kan jag tänka mig på sån här bil med den effekten också. Och helt nytt okänt märke.
På tre år kostar det alltså drygt 100 000 att försäkra den. Och sen kostar det drygt 100 000 till om man, när man prenumererar på batteriet. Om man ska ha det här stora batteriet på 100 kWh. Så att du har alltså 200 000 där bara på tre år som ska betalas av.
Jag tänkte på det just med batterihyran som är i och för sig ganska lockande koncept på många sätt. Men om man nu skulle köpt bilen och ha den länge som privatpersoner har, så det tickar ju på ganska snabbt och blir ganska många 100 000. Efter ett par år. Mm. Det känns som att det verkligen byggt för tjänstebilister som har den där i tre år. Då kanske man kan motivera det kostnaden på bara tre år eller två års kontrakt. Men ska man ha den länge, då
du,
börjar det
du
kosta
kan
pengar.
Ju köpa loss batteriet.
Ja, men då får man inte byta.
Nej, då missar du ju batteribytesgrejen. Vilket ju är en USP på den.
Och den här bilen kommer ju komma med ett batteripaket på 150 kilowattimmar. Så att det kommer ju att... Med ett sånt batteri, då kommer ju räckvidden. Vad hade du nu? Du hade lite 46 mil var det, va? Och sen, du kan ju säkert lägga till nästan 10 mil till på det. Då är vi uppe i 56 mil på ett batteri. Då är det frågan om man faktiskt behöver så mycket mer.
Mm. Ja, du menar bytesmässigt? Att det är...
Ja, då kan du lika gärna köpa det. Och om du nu avser att behålla bilen över lite längre tid. Mm. Och då finns det fortfarande marginaler att hantera det där batteriet väldigt, väldigt varsamt.
Annars är det ganska välbyggd kines. Det märks ändå att de är premium-kines, som man får använda det uttrycket, att de verkligen höjt ribban från de andra vi har kört känslomässigt. Liksom man kliver in i den, fina materialval, välbyggd, tyst också. Som vi ser många kineser där. Men där man saknar lite närvaro. Det är liksom ingen riktigt körupplevelse.
Nej, den är bortfiltrerad, ja, absolut. Men rackarns snabb är den ju.
En sak, Nion är ju blixtrande snabb, det har vi ju sagt, det är 0-100, 3,8 sekunder, och det är ju galet, det är så onödigt så det finns inte. Men en sak som också är väldigt onödigt är att om du väljer fel körprogram, då kommer du att begränsa effekten. Eller rättare sagt, effekten begränsas i alla körprogram. Sen finns det en så att du kan modulera ditt eget körprogram då, och då kan du få tillåta full effekt med full komfort, det vill säga en lite mer avspänd styrning och lite sånt där. Men nackdelen är att den här bilen börjar ju alltid i komfortläge. Och det här kan vålla ett bekymmer. Jag tror jag har sagt det i en tidigare podd när jag testade EL7, att tänk om den förare som har varit innan väljer ett, säg miljöprogrammet, ja, men man vill liksom maximera räckvidden. Och det har personen som tar över bilen, så att du bara gör ett snabbt byte utan att bilen stängs av. Den bibehåller sitt ekoprogram. Personen som kliver in inte medveten om att ekoprogrammet är valt. För det här är bara en liten, liten ikon, ett litet löv då framför förardisplayen. Det syns inte på något annat sätt. Och helt plötsligt då så går du från att ha 360 kilowattimmar tillgängligt till
360
att ha
kilowatt.
360 kilowatt, ja. Mm. Till att ha, tror jag det är 150 kilowatt eller något sånt här. Det är där omkring. Det är en enorm skillnad. Och det påverkar ju omkörningsacceleration och sånt där också. Och det,
du mätte det där, va, Anders?
Ja, jag mätte dem där. Och då får vi, om du då kör i full sport, alltså max effekt, då har du en omkörningsprestanda, alltså 70-110 på 2,1 sekunder, tar 53 meter. Byter du till komfort, och det är alltså då standardläget som bilen startar i, då tar det 3,9 sekunder att göra samma omkörning och du behövde 98 meter. Nu gjorde inte jag ekoprogrammet, för det krävs ett aktivt val och då kanske man är medveten om vilket körprogram, men ekoprogrammet lär behöva nästan den dubbla tiden, för det är en väldig skillnad.
Men de andra bilarna, de ger alltså full effekt om du trampar gasen bort?
Golvar du gasen så ger de full effekt.
En kickdown alltså, en kickdown alltså.
Ja, och det borde ju naturligtvis vara även i Nio. Vi har ju frågat Nio om det här, varför de har gjort så här, och de säger att ja, men det är för att folk inte ska bli överrumplade av effekten. Men det finns andra tillverkare som klarar av och får de här ekoprogrammen att kännas väldigt naturliga och ändå ha en kickdown. Ja,
innan foten har hunnit nudda golvet så känner de föraren att det här bär iväg ganska snabbt, så att jag tror... Ja, men just en kickdown, allt en kickdown, det krävs lite effort från en förare.
Och när man trampar gasen i botten så vill man ju någonting. Mm. Ja. Det är ju en medveten handling.
Och där kan man också öppna den effektpucken ganska mjukt också. Det finns tillverkare som gör det. Ytterligare en sak när vi ändå pratar om prestanda här, det är att toppfart är ju kanske lite irrelevant, för alla de här är ju synnerligen välbegränsade, annars kommer det gå otroligt fort. Men alla har toppfartsbegränsningar. Och för att ta då till exempel då BMW i4 upp till sin toppfart. Om man ligger då, vad gör den? Den gör 190, va? Jag tror det är 190. Mm. Strax runt 200. Då kommer den konsumera, då behöver inte den mer motoreffekt än 76 kilowatt. Det är det den behöver. Är det en platt väg, vindstilla, då håller du full fräs på 76 kilowatt. Och vad är det? Det är ju 100 hästkrafter ungefär. Så det är inte mycket effekt som går åt. Men på tal om luftmotstånd, Hyundai Ioniq 6. Den har visserligen lite lägre toppfart. Jag tror att det är
185. På
185. 56 kilowattimmar. Det är 75 hästkrafter knappt.
Nu sa du kilowattimmar igen, Anders.
Men 75 kilowatt, det är för mycket. Det är för krångligt det här.
Ska vi ta om det där? Hästkrafter. Nej, men det är rätt intressant. Men det är bra... Kul test för att kolla aerodynamiken. Kanske ingenting vi rekommenderar på allmän väg. Men vi gör ju det här på ett avlyst flygfält, ska vi säga.
Det är en jättespännande spaning. Just att det är som stor skillnad.
Ja, det behövs inte mycket effekt. Bara bra aerodynamik så kan du köra väldigt fort med låg effekt.
Mm. Och det visar också hur bra Hyundai har lyckats med Ioniq 6.
Det här lyfter ju också en fördel med elmotorer, att de alltså en bensinmotor slösar alltid jättemycket energi på värme. Men med en elmotor så drar man ju aldrig mer energi än vad man använder. Det syns ju tydligt i en sån här test liksom, att den
effekten hamnar ute vid hjulen. Ja. Till toppfarten liksom.
Exakt. Och vi har ju naturligtvis testat hur länge man kan hålla toppfart. Inte med de här bilarna, men våran långtestare förra året, Ioniq 5, som vi hade ute på en högfartsoval. Och du kan ju, den behöver ju inte matta av effekten, utan den kan ju ligga här och köra toppfarten i ungefär 20 minuter. Och det är, då har du gjort av med halva batterikapaciteten ungefär.
Men den skruvar ner effekten?
Ja, den skruvar ner något, men det räcker med att du lättar på gaspedalen i någon halv minut så ger den full effekt igen. Och att sannolikheten att du kan köra med full gas i 20 minuter är...
Inte ens på autobahn, inte ens natten på autobahn är det ju sådana tider. Så det går ju att hålla stumt
jämt
på autobahn om man vill.
Mm. Alla de här fyra har ju sina fördelar, men just från mitt utgångskriterium då, att det här skulle vara bilar som man skulle ha att köra långt i, så är Hyundai Ioniq 6 fullständigt överlägsen. Och någon slags slutklämmen då måste ju ändå bli att om du tror att du inte kan köpa en elbil för att du ska åka långt, så är det inte. Framförallt, det är inte så längre. Utan nu finns det elbilar som gör att du kan komma fram du kan komma fram lika snabbt och smidigt som du skulle göra om du körde bensin eller diesel. Faktiskt. Tycker du någonting annat? Har jag fel? Skriv hit och berätta det. podd@vibilagare.se är vår adress. Tack kära lyssnare för att du har lyssnat. Ta hand om dig, krama varandra i trafiken. Och så hörs vi snart igen. Hej då!
Hej då!
Hej!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och YouTube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se/premium.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.